P4 dokumentär.
I maj 1978 rullar ett hemlighetsfullt filmteam in med sina kameror i lilla Skattungbyn strax utanför Orsa. Under några intensiva dagar ska de spela in en kulturfilm. Ja, det är i alla fall vad de säger till byborna. Men vad hände egentligen när filmteamet kom till Skattungbyn?
Ja, vi fick hålla oss borta därifrån.
Ja, det var jättestort alltså på den tiden alltså.
Did anyone in Skattungbyn know what you were doing?
No, no one.
Det här är P4-dokumentär om när Fäbodjäntan kom till Skattungbyn. Jag heter Martin Eriksson.
Och nu är vi på Skattunge Handel. Hej. Jag tänkte hälsa. Martin heter jag, kommer från Sveriges Radio.
Nina.
Tjena. Hej. Är läget bra?
Ja. Jag är mätt och nöjd. Jag har lunch.
Ja, bra.
Ja.
Jag håller på med en dokumentär.
Jaha.
Om Fäbodjäntan.
Ja, men du, vad roligt, den har jag väntat på. Ja, för jag skojar här i byn om det, men det måste väl ändå bli någon sån någon gång.
Har du skojat om det?
Ja, klart. Jo, men det har vi. Det måste man göra.
Mm. Varför då? Varför måste det bli en sån?
Men alltså, det är väl mest att det är en kul grej på något sätt. Fast det var ju inte så roligt då. Man förstår ju att det var inte så kul då. De som lånade ut sina hus och så.
Var var det någonstans? Vilka hus var det som de spelade in i? Vet ni?
Ja, jag vet. I alla fall här i byn vet jag vilken gård. Den är granne med mitt hus.
Är den det?
Ja.
Mm-mm. Har du pratat med grannarna någonting om det?
Ja, det är väl där vi skojar om det.
Vad heter grannarna?
Gården heter Borggården.
Borggården?
Ja, precis.
Törs man åka dit?
Ja, du kan ju prova.
Hej, jag ska till Borg. Familjen Borg, eller gården.
Ja, vet du vilken familj Borg? Det finns två Borgfamiljer.
Jaha.
Jag
vet, det är de som bor bredvid Nina som är nere i affären.
Ja, det är de. Du kör du rakt upp.
Ja, rakt upp.
Och sen är det väl... Ja, det är en stor röd gård. Så fort du har en stor röd gård på höger hand,
ja,
så är det
där. Ja, men kanon. Tackar.
Ja, hej. Hej.
Mikael Borg heter jag. Jag bor högst upp här i byn. I föräldrahemmet hit jag nyss har flyttat då.
En vidunderlig utsikt har du.
Man ser nog nästan ända bort i Härjedalen. Huset som vi sitter i är en gammal fäbodstuga också.
Fäbodjäntan filmades på många olika platser i Skattungbyn med omnejd. Och Mikael Borgs hem, högst upp i byn, var ett av de ställen som filmteamet fick tillträde till.
Ja, när de kom så presenterade att de skulle göra en kulturfilm. Och ja, de ville ha tillgång till de här vyerna och de gamla husen och så här.
Mikaels föräldrar tackade såklart ja, eftersom de tyckte att det var en stor ära att få låna ut sitt hem till en filminspelning.
Det var de väl med på, föräldrarna, så de släppte in, eller de var aldrig in i husen, de var ute på gården. De ville ha liksom fasader och sånt här.
Vad minns du av det här filmteamet när de kom hit till Skattungbyn?
Jag såg inte själva filmteamet. Jag tror att vi fick hålla oss borta därifrån. Det skulle liksom inte låta, och jag åkte ju gärna motorcykel då på den tiden, men det fick man inte göra den dagen. Då skulle det vara tyst, för det var filminspelning i byn.
Ser man härifrån fönstret var de var någonstans?
Ja, det var ju gården som ligger här borta.
Ja, ska vi gå dit och kika?
Ja, då, vi tar en tur.
Det är härligt, vad roligt.
Medan jag och Mikael pulsar ut i snön för att hitta inspelningsplatsen, så tänkte jag berätta lite kort vad handlingen går ut på i Fäbodjäntan, för dig som inte sett filmen. Eller för dig som sett den men inte vill erkänna det. Eller för dig som sett den men förträngt allt. I en liten by så hittar den frigjorda och frispråkiga jäntan Monica en gammal vikingalur.
Jag ska minsann visa den lilla kryddan man ställer hur ljudet påverkar mig.
Blås i luren.
Och så fort som hon blåser i den här luren så blir kvinnorna i byn alldeles vilda av sexlust.
Vi beter oss som galningar allsamt.
I genuin dalamiljö bland allmogesoffor och jätter. Till ett soundtrack av klassisk dragspelsmusik och med otroligt taffliga repliker.
Hörde du lurstötarna i natt?
Som de okända skådisarna tragglar sig igenom. Så inleds snart en 2 timmar lång och bitvis rätt så rå sexfest. Alla ligger med alla. Drängar, pigor, missionärer, lärarinnor.
Som vi vore besatta.
Ingen undgår lurens makt. Och har man ingen människa att avreagera sina sexuella lustar på, ja, då får man ta till andra hjälpmedel. Den osmakliga scenen där en av de kvinnliga huvudrollsinnehavarna onanerar med en falukorv, den har blivit både känd och ökänd. Och ja, du som inte visste innan har förmodligen gissat dig fram till svaret vid det här laget. Fäbodjäntan är väl ingen klassisk kulturfilm direkt. Nej, Fäbodjäntan är porr. Men den är också något mer än så. Och fortfarande så är historierna om Fäbodjäntan många här i hjärtat av Knätofsdalarna. Tillbaka till Skattungbyn nu. Djup snö.
Ja.
Ja, men det här är bara här utanför liksom som de har spelat in alltså.
Ja.
Scener mot de här väggarna och sånt där, eller
var
det?
Ja, de var liksom, jag tror att de kom in genom
den här öppningen här,
ja,
där står.
Ja, mm. Det är liksom in på gårdsplanen så där. Och sen var de ju ute på åkern där borta och sprang, så att jag tror att de hade liksom herberett i förgrunden så här, och så var jag in och sprang bakom.
Måste jag kolla på filmen och jämföra?
Då var det ju mer skog där åt det där hållet då.
Ni tror att det var en kulturfilm alltså som kom hit?
Ja, det var det förespeglingen var. Jag tror att hade de berättat vad det var hade de nog aldrig fått komma in.
Och här går du runt varje dag på klassisk filmmark.
Ja, det är inget man går och tänker på direkt.
P4 dokumentär.
Vi lämnar Skattungbyn för ett tag här i P4 dokumentär om Fäbodjäntan. För ska vi hitta någon från filmteamet som är villig att berätta om inspelningarna, ja, då lär vi gå utanför Dalarnas gränser och nästan längre än så.
Hi.
Hello.
Just, hi.
You can, I'm just on the telephone.
I see you are. Yeah. I'll just step in there.
I ett hyreshus i Hägersten bor hon några veckor om året.
Right? Yes. Yes, and you have the keys and you have my keys. Oh, fantastic. Bye.
Maybe you can start by introducing yourself to the listeners. Say hi and tell them who you are.
Okay. My name is Peggy Stefan Sarno.
Peggy Stefan Sarno från Manhattan, New York.
And I was married to Joe Sarno.
Fru till den kultförklarade regissören Joe Sarno, som avled för några år sedan.
Shocking. Sensual. Dramatic. Sexploitation director Joseph Sarno.
Joe var stridspiloten som halkade in på sexfilmsbanan efter andra världskriget. Och sammanlagt så skrev och producerade han ett 100-tal erotiska och pornografiska filmer. Från 1960-talet till strax efter millennieskiftet.
Have you ever tried two girls in bed at once? I can assure you it's far beyond your wildest fantasies.
Ofta med sin fru Peggy, som alltid allo under inspelningarna. När det började gå lite knackigt för paret Sarno i USA så bestämde de sig för att testa lyckan i Sverige istället.
The seduction of Inger. The brand new misadventures of the girl who has shocked you before. Grown up and wilder than ever.
Och förutom att filmerna som producerades här gick bättre än de som paret gjorde i USA, så blev Joe och Peggy förälskade i naturen och lugnet i Sverige. De skaffade sig lägenheten i Stockholm och började åka hit på somrarna. 1978 så kombinerades semestern med jobb. Då hade nämligen Joe och filmproducenten Sture Sjöstedt kokat ihop en idé tillsammans. En idé om en film i genuin dalamiljö.
We did Fäbodjäntan in May of 1978. I did costumes, makeup, script. I did everything. Everything. Dressed the people, chosen the clothes, did all the script continuity. I forget, cloth or something you call it. Yeah.
Action. Yeah. Start. Yeah. That thing.
I did everything.
Okay.
Yeah, but I always did on Joe's low-budget films.
Peggy hjälpte till med i stort sett allting under inspelningen av Fäbodjäntan, säger hon. Men så var det ofta när Joe spelade in lågbudgetfilmer.
Here we were in a beautiful pensionat. The food was good, the wine was good, the people were good.
How long did you stay there?
Yeah, it wasn't more than 2 weeks, I don't think. It was easy because we were in one location, and if you turn the camera, you're just someplace else. And the woman who had the pensionat, and she hadn't a clue. I don't know if she ever saw it, but she didn't know what we were doing in her place.
She didn't?
No. No, she never would have let us stay there.
Filmteamet bodde på ett pensionat, berättar Peggy. Men precis som de flesta andra i Skattungbyn så hade ägarinnan där inte en aning om vilken typ av film som skulle spelas in. Och nu så börjar alltså inspelningarna. Runt om i Skattungbyn. I hus, lador och på fäbodvallar.
And you see there were many out different houses. There was the barn, there was another house. So we used everything there, and I think even in her rooms, God knows. She must have been busy, because if she had heard that screaming.
Did anyone in Skattungbyn know what you were doing?
No, no one. No. You know, this was off. There was nothing around there. There was nobody around, and no one knew. And I mean, a film crew could come, but they wouldn't have a clue that it was a pornographic film.
Det här är P4-dokumentär om Fäbodjäntan. Kultfilmen som blev till i största hemlighet under några veckor våren 1978. Och på kvällarna, när filmteamet med sin amerikanske regissör i spetsen var klara för dagen, ja, då åkte de ner till Orsa, där biografägaren Sven Karlsson och hans son Sven Åke tog emot.
Hela sällskapet satt i salongen.
Vi var lite sent på kvällen. Vi var efter 10 på kvällen fick vi lite att köra.
Varför så sent?
För att ingen skulle upptäcka det. För att det var ju, de hade ju varit att spela in här en vecka, och så hade de fått tillbaka filmerna och skulle de bara kolla hur de var.
Vilka satt i salongen då?
De som var med i filmen. Och de som tillhör och gör filmen också, så var ju med då. Så att,
hela teamet?
Hela teamet var ju med då. Så att, det var rätt så mycket film vi körde där.
Men vad tänkte ni då ni fick se det här?
Vi var ju dit 2 gånger och körde. Första gången så då var det ju bara miljö, ja, taget i själva miljön bara så här. Att vi, och andra gången vi skulle dit och köra, då sa han att det här, nu är det lite sexscener i den här. Och det var bara sexscener. Det var ju bara remsor som inte var hopklippt. Alltså det var ju taget hur som helst. Alltså. För det var ju mycket film vi körde. De hade ju spelat in, var det 9000 meter totalt. Filmen var ungefär 3000 när man var färdig.
Jag tyckte det var bara en stor grej alltså. Att få vara först och köra provremsor alltså. För det har jag aldrig gjort tidigare. För det hade man ju inte räknat med att det skulle vara någon från Amerika och med. Så det var ju en stor grej.
Här rullar upp en affisch.
Ja, vi ser. Lena, eller vad heter hon? Jo, det heter hon.
Fäbodjäntan. Här ser vi en stor bild på Lena som sitter, ja, gränslar framför en gärdsgård. Och här ser vi en bild på där hon blåser i luren. Så här sitter du med en originalaffisch från tiden.
För jag fick ju provfilmerna först. Det var ju upp med det lite att prata med dem. Om jag får Sverige premiär på den där.
Så du sa det, jag vill ha Sverige premiär på.
Ja, och det gick.
Det gick. Det gick ju bra som helst.
Efter att Sven frågat filmteamet om en premiärvisning så var alltså saken klar. Fäbodjäntan skulle upp på bio i Orsa. Och under sommaren, samtidigt som filmen färdigställs, börjar alltså Sven och Sven-Åke Karlsson, far och son och biografägare, förbereda för premiären.
på den tiden så var det ju inte ofta man fick Sverige med här på, som i Jorsa då, så. Det var ju ja, det var jättestort alltså, på den tiden alltså. Det stod till och med i både Aftonbladet och Expressen att om den filmen, att det hade gått gick i Jorsa.
Nu får vi fika här.
Ja,
ja, tack så mycket, vad schysst.
Har ni tid?
Ja, men det har vi, herregud. Och Sven bläddrar bland papperna här då.
Så här ser den ut.
Ja.
Så här såg den ut då uppe där.
Svensk porr i Sköndala miljö står det där. Med ett utropstecken efter. Stora
vet
gula
vad,
bokstäver.
Vet du vad folk trodde? Att nej. Det här var en fäbofilm. Och de skulle de tydligt att titta på allting. Till de här fina religiösa personer. Trodde det var väldigt bra.
Det är ju nästan som att man vill åka till Röda Kvarn och kolla.
Ja.
Ska vi göra det?
Kan vi väl göra.
Där borta ser jag en byggnad. IOGT-NTO. Bio. Var är framme?
Det var ju köen där bort till nästa skylt där.
Jaha, bort till den där risk för snörasskylten.
Ja, det var ju nästan hela byggnadens längd.
Ja.
Så det var det. Lång kö.
En gammal klassisk biobyggnad får man säga. Röda Kvarn med såna här neonbokstäver.
Ja.
Funkar de?
Det lär vi ska göra.
Ja. Vad tjusigt. 50-tal styck.
Ja, det är det.
Vi ser. Och när kommer någon i trappen här inne? Tjena. Hej.
Tjena.
Martin.
Hej, hej.
Ja.
Tack. Tjena. Tjena.
Tackar, tackar. Oj.
Idag så drivs Röda Kvarn i Orsa av Anders Palm som släpper in mig och Sven-Åke Karlsson i foajén.
Det var ett stort intresse.
Ja, det var det.
Ja. Visste man vad det var för film eller?
Inte alla visste ju inte det.
Nej, nej. Ja, nej, jag har själv inte sett den så jag kan inte...
Du har inte det?
Nej, 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 absolut inte.
Vi går runt här lite tänkte vi och kika. Vad var ett tag sedan du var här alltså, Sven-Åke?
Ja, det är ett tag sedan.
Hur många år sedan då?
Ja, nu är det en 5 år minst.
Så kommer man runt hörnet här så är det klassiskt. Såna här röda biostolar.
Ja.
Ah.
Nu är det tomt och tyst inne i salongen. Men måndagen den 22 september 1978 så fylldes Röda Kvarn till sista platsen. För det är ju inte varje dag som en film spelas in i bygden. Innan Fäbodjäntan så var det faktiskt Ingmar Bergmans klassiker Jungfrukällan som filmades i trakten. Så det var nog inte så konstigt att salongen fylldes på snabbt med invånare från både Skattungbyn och Orsa. Men jämfört med Oscars belönade Jungfrukällan så är ju Fäbodjäntan någonting annat. Någonting helt annat. Och även om snacket hade gått om att det visst skulle vara en del naket i den där Fäbo-filmen så var det långt ifrån alla besökare som hade koll på det. En av dem som slog sig ner inne på Röda Kvarn den där måndagen var den då 16-årige Kent Check.
Det var ett grabbgäng som gick och dit och kikade. Vi satt väl och tror jag på första parkett där. Och det var ju någon som hade varit uppe i de där färbordarna där på inspelningen. Då, och någon som hade sett någon snutt där och att man sprungit någon nakna och grejer där. Och så man hade ju lite förutsättningar. Ja, visst det var det handlade om lite.
Det är dags för premiär. Måndagen den 22 september 1978. Den då 19-årige biografmaskinisten Sven-Åke Karlsson laddar projektorn med rullar märkta Fäbodjäntan. Han blickar ner över salongen.
Ja, det var ju alldeles fullt. Det var det. Absolut fullt första dagen, så att det, jag tror inte alla kom in heller.
På första raden sitter Kent Check och han börjar undra hur 17 det här ska bli.
Sen satt man ju och kikade vilka som kom in då liksom och vända sig om så fort det kom in någon och såg vilka folk som kom liksom. Det var ju allt från ja, som vi 15-16 år upp till 75-80 år alltså. Det var ju somliga som kom in med käpp och nästan kryckor och lator och gick in där. Det var många som hade Orsa direkt och sånt på sig. För de trodde ju mer att det var något sånt där ja, som man visar på en hembygdsgård eller något sånt där och mer kulturellt eller vad man ska säga.
Lamporna släcks. Och filmen börjar rulla. Den extremt blandade publiken med både raggare i skinnvästar och pensionärer i Orsa-dräkter tystnar. Och njuter av filmen. För till en början så är ju Fäbodjäntan rätt så beskedlig. åtminstone de första minuterna. När jäntan Monica kastar småsten på en sovande dräng i tajt gul t-shirt och snickarbyxor.
Ja, så.
Men
sen när det gick ett tag och de började blåsa i det där hornet och grejer där och så det började bli lite mer porrfilm och grejer, då var det många kärringar som drog i gubbarna att de skulle gå därifrån, och några reste väl sig och gick därifrån, men jag tror nog många och gubbarna ville väl sitta kvar och kika klart på filmen.
Vad var roligast, att kolla på filmen eller att märka reaktionerna hos folk?
Ja, det var nog kanske bägge och. Då var det väl mest filmen kanske när man var 16 år.
Men ni satt kvar hela tiden?
Ja, vi satt kvar hela tiden. Ja, man kunde, fick lov att se slutet, man ville inte missa någonting. Så är det klart man satt kvar.
Var det jubel under filmen?
Ja, det var det nog. I olika tillfällen. När de blåste i horn och körde med den falukorven, och då jublade folk.
Alla jublar kanske inte.
Nej, det gjorde de väl inte, men de är yngre i alla fall.
Och även om några ur publiken lämnade lokalen när Fäbodjäntan premiärvisades, så var det ändå här som filmens succé började. För under de följande dagarna så vallfärdade folk till bion i Orsa. Jag kollar i besöksstatistiken tillsammans med dåvarande biografägarna, Sven och Sven-Åke Karlsson.
Här ser jag. Där ser man ifrån september 78.
Ja,
har du förförd i Hongkong, Mästerkatten i Vilda Västern, den stora fabriken och där, Fäbodjäntan.
Och här ser det mycket folk det var på 5 föreställningar. Och kostar 14 kronor att gå på bio då.
14 kronor, och hur många var det som gick?
950 stycken på 5 dagar.
Är det mycket eller lite eller?
Ja, för den orten så.
Det är mycket.
Det är mycket?
Ja, det är det.
Och den gick måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag?
Ja.
Ja, för då när vi körde upp den här i Orsa så gick den bara på en plats till. Och det var ju Phoenix i Stockholm. Så det fanns ju bara 2 kopior som gick första veckan.
Men det var inte bara på bio som Fäbodjäntan blev en hit. När videon lanserades på 80-talet så spreds mängder av suddiga VHS-kopior på Fäbodjäntan runt om i landet. På förfester och militärlogement så blev Fäbodjäntan ett givet inslag för många. Och det var någonstans här som filmens kultstatus började stiga.
Om man säger till svenska folket, namnge en porrfilm.
Janne Bäckman är informationschef på Orsa kommun.
Så är det Fäbodjäntan man säger. Det, jag tror att det är nog bland det mest kända, men ingen erkänner att de har sett det. Men det, jag tror nästan hela Sverige känner till Fäbodjäntan.
Hur kommer det sig, tror du? Vad är det som gör att folk har liksom fastnat? Att den har satt sig så i medvetandet hos folk?
Ja, jag vet inte. Dels var den ju svensk och byggde liksom på någon slags nationalromantik. Så jag tror att många blev lurade. Och sen byggde den ju på traditionella svenska varumärken som Fäbod, Dalarna, Kultur, falukorv och så vidare. Så det är klart att det satt sig, om man säger så.
Men hur har du märkt av liksom utbildningen kring det personligen?
Nej, jag har ju till och med fått höra kommer från Orsa. Det var där de spelade in Fäbodjäntan. Till och med det har jag hört. Själv har jag sett den på en suddig VHS, vet jag, så det är piratkopierad. Och det var väl bland det mest oerotiska jag har sett. Men det är ju en fantastisk företeelse just för att den är så oerhört känd. Egentligen en så medioker produkt som är så fantastiskt känd. Det är ja, intressant fenomen.
Fäbodjäntan fortsätter sitt succétåg långt efter skandalpremiären på bion i Orsa. Och filmen sprids på videokassetter i hela Sverige. Men det är faktiskt inte bara filmen i sig som får kultstatus. Utan även musiken från filmen.
Ja, hej. Jag heter Inge Marilis och det jag spelar på det är Näverlur i det här fallet. Och det går ju att framföra mycket olika toner på Näverlur, men vissa då kan ha en viss betydelse som man, om man känner igen 2 toner, så då kan de kopplas då samman med olika saker.
Vilka toner kopplas ihop med Fäbodjäntan?
Ja, det är de här det. Rent ut sagt så är det filmmusik.
Det säger musikern Ingemar Ilis från Gagnef i Dalarna. Han är en av dem som brukar stötta fram de två berömda tonerna på sin näverlur i alla möjliga sammanhang. Karl den 16 Gustav är en av dem som ofrivilligt fått höra på lurstötarna.
För kungens del var det på nära håll, det var väl Fors kartongfabrik som fick väl miljöpris som delades ut av kungen där då.
Så då var du där på Fors kartongfabrik?
Ja, med flera spelmän också då, så det var inte enbart det, men just vid själva utdelandet så då ska det vara fanfar.
Märkte du någonting på arbetarna i fabriken då när du spelade?
Nej, det gjorde jag inte så då, för att det skulle inte de visa i alla fall, tror jag.
Lurstötarna från Fäbodjäntan har Ingemar också spelat för storheter som Norges förra statsminister Gro Harlem Brundtland. Men då smög Ingemar in de två tonerna i Norges nationalsång.
Det som hon reagerar på där, det är ju just att hon kände igen den norska nationalsången.
Du smög in den stilet, tyckte jag.
Ja, då, jo, det måste man göra. Det måste vara lite finess och där.
Och skaparna av Fäbodjäntan märker hur den lågbudgetfilm som de trodde skulle bli bortglömd bara växer och växer i popularitet. Regiassistenten Peggy Steffens Sarno igen.
We just forgot about it. We just made it and forgot about it. And then people told me about if you're in the going into the army or something, you must be see Fäbodjäntan.
Vi gjorde den och sen glömde vi bort den, säger Peggy, som först på sistone förstått att Fäbodjäntan, den är obligatorisk för en svensk som till exempel gjort lumpen de senaste 30 åren. Men Peggy har också fler exempel på filmens enorma spridning.
I am still shocked to realize that it has become a cult film in Sweden. I never mentioned it to people, but then I started saying things like to my postman, to Peter, I said, you know, my husband did Fäbodjäntan, and he said, I never knew I delivered mail to such a famous person.
Det började med att hon nämnde sin inblandning i Fäbodjäntan för sin brevbärare som blev väldigt imponerad, berättar Peggy. Som också fått se andra reaktioner när hon pratat om filmen. Till exempel som den gången hon skulle köpa bröllopspresenter.
When I bought wedding presents at Orrefors Crystal in Stockholm, I said my husband did Fäbodjäntan and they would get red up to the top. And she said, I never saw it, but I heard about it. And then Matthew, my son, went on his honeymoon in Trinidad in the Caribbean. And it was a Swedish woman who had these cottages. And she was married to a Trinidadian. And he said to her, my father did Fäbodjäntan, and she nearly fainted.
Och oavsett om det är generad butikspersonal på Orrefors eller om det är en chockad hotellägarinna i Trinidad, så tycker Peggy att det är lika roligt varje gång som hon tar upp Fäbodjäntan. Man vet aldrig vilken reaktion man får.
When I bought happy socks in Stockholm, I said my husband did Fäbodjäntan. I got a free pair of socks. It is, I'm not ashamed. And the fact that everyone knows about it. So I was really curious. Why? Why?
Alla känner till den, säger Peggy. Som själv funderat på varför Fäbodjäntan blivit så poppis egentligen.
Well, two things. I mean, when they reissued it, they said the Falukorv is back in. And I want to say, when I saw that Falukorv, I don't know where they got it. I had never seen any Falukorv that big. And for Joe said it was the woman's, it was her idea. So as he's dead, I don't know if it's true.
But or one reason is Joe. The Falukorv.
Yes, because I don't know if there's another film and that's so Dalarna.
Det mest uppenbara skälet till succén, det måste bara vara Falukorven, menar Peggy. Som fått höra att det var den kvinnliga skådisens egen idé att ta med korven i filmen. Men Peggy tror också att näveluren och myterna kring den slår an någonting hos svenskarna.
It's almost going back to the Greek, the times of the Greeks where sex was so free. And this is kind of a fantasy. Like, why isn't life like this? Why can't someone just play this instrument and we get sexual and have orgasms and are so happy without regrets? This must have hit a chord somewhere in Swedes where sex is part of life.
Det blir nästan som en fantasi hos den som ser filmen. Jag menar, tänk om livet vore så enkelt att man bara kunde blåsa in näverlur när man vill ha sex, säger Peggy. Som ser likheter mellan fäbodjäntan och berättelser från antiken när sex var fritt och tillgängligt. Men vad finns kvar av fäbodjäntan i Skattungbyn idag då? Vi börjar inne på lanthandeln hos Nina.
Här har vi då.
Ja, just det.
Det är lite dåligt med den där typen av korv. Den med rakfalen tycker vi är så fin.
Ja.
Den är ju lite mer järvare, om man nu vill ha en sån.
Ja, här ligger det någon. Det är Siljans skärk det där. Ja, just det. Ja.
Precis.
Jag som hade förväntat mig ett riktigt jätteutbud av falukorv här. Men...
Ja, då gick du bet.
Har det varit så här turister här och frågat efter?
Ja, mycket ungdomar faktiskt. De kommer in och frågar vad det är, men det är inte bara den filmen då, utan de är filmintresserade och har kanske pluggat lite film. Och eftersom Bergman också har varit här och spelat in lite så vill de veta om vart det är. Så därför så är det ju lite, det är ju lite intressant eftersom det är kulturhistoria och det gör ju också att folk faktiskt vet att Skattungbyn finns.
Vilken film tror ni flesta har sett då? Jungfrukällan eller Fäbodjäntan?
Jag tror faktiskt Fäbodjäntan.
Och Mikael Borg, högst uppe i byn. Han vars föräldrahem var en av inspelningsplatserna. Han minns mest filmen med glädje. Och han minns sin pappas reaktion när Sveriges Television några år efter Fäbodjäntan ville använda familjens fäbodvall i en filmatisering av en Vilhelm Moberg-roman.
De skulle spela in, eller de knackade på dörren här och så sa de att de var från Sveriges Television och skulle spela in en film. Och den hette Rid i natt. Ut, skrek farsan. Det vill han inte vara med om en gång till.
Men du, snacket här i byn måste ha gått efter den här filmvisningen. Hur var det när du sa det var premiär och folk gick dit? Alltså, hur var det då?
Nej, jag tror att de som gick dit, det var inte alls vad de hade väntat sig överhuvudtaget, så att ja, jag tror att de bara skämdes. De ville nog inte ens berätta att de hade varit där, tror jag.
Men din mamma och pappa, vad var de för typ av människor?
Ja, de var ju och såg premiären. Det var de ju. Jag tror att jag frågade när de kom hem om det var en bra film eller något sånt där. Och de bara mumlade lite och så sa man inget mer om det.
För biografägarna Sven och Sven-Åke Karlsson så blev Fäbodjäntan en av de största kassakorna.
Här är hon i alla fall.
Här är som ett idolkort på huvudrollsinnehaverskan, Lena. Hon står här naken men tröja slängde vid den axeln. Vad står det på fotot?
Ja, det är puss och kram.
Sven-Åke, han såg till att sprida filmen bland sina kompisar, till exempel i lumpen.
Vi fick inte köra sånt för översten, sådana här filmer, men jag tog den ändå. Så vi skulle köra den bara en föreställning då, en kväll. Men vi fick lov att köra två föreställningar för det vart överfullt. Så vi körde två föreställningar på raken.
Så när du gjorde lumpen då var det så här, du hade inside info om Fäbodjäntan.
Ja.
Kommer du ihåg reaktionerna från lumparkompisarna?
Ja, det gjorde jag. Och även översten. Jag var inkallad till översten dagen efter.
Blev du?
Ja. Han sa om att vi hade pratat om att vi kan köra den där Katarina-filmen.
Vad svarade du?
Ja, det var ju en Fäbo-film, sa jag. Det var ju inspelad i Orsa i Fäbo-miljö, sa jag.
Och hos Orsa kommuns informationschef Janne Bäckman fortsätter det ramla in nya berättelser om Fäbodjäntan. Han kan till exempel läsa om hur en svensk porrstjärna idag vill göra en ny inspelning av filmen. Och bland de turister som kommer till Orsa-trakten så är det inte helt ovanligt med frågor om var den film som nu anses vara en av de största kultrullarna i Sverige någonsin spelades in.
Jag har ju föreslagit att vi kanske skulle ordna en filmguidning i Ingmar Bergman och Fäbodjäntans spår.
Har ni tänkt på det?
Ja, det har bara kommit som galen idé, men den kanske inte är så galen egentligen. Så och då får folk avgöra själv vilket är finkulturen och vilket är fulkulturen.
Och för regissörsfrun och assistenten Peggy Steffens Sarno så är Fäbodjäntan ingenting som hon hemlighåller längre. Snarare tvärtom.
I have no shame. And if Joe is just known for Fäbodjäntan, that's fine with me. And as I said to you, I had not seen it since we shot it in 78.
You saw it, when was the first time you saw it then?
Let's see. January 24th, 2013.
Like a few weeks ago.
Yes.
Hur konstigt det än kan låta så såg Peggy filmen först i januari 2013.
Vart ska ni ta vägen?
Ja, jag har accepterat ett jobb på Filippinerna.
Han har lovat att vi ska tillbaka till nästa midsommar.
Ja, det är klart vi vill ha det här.
Och bryter han sitt löfte, då kommer jag ensam.
Och det hon fastnar mest för i Fäbodjäntan, förutom scenen med falukorven då, det var slutet. När missionärsparet i filmen lämnar byn efter en minst sagt annorlunda sommar i Dalarna.
The way they wave goodbye at the end, as if it was the most wonderful holiday. And here it was, a complete orgy. I mean, sex upon sex upon sex. I kind of love it.
Glöm inte nästa midsommar, då väntar vi på er.
Jag trodde du skulle be mig.
Du har hört P4 Dokumentär om när Fäbodjäntan kom till Skattungbyn. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Martin Eriksson.
Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4 Dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat.